30 augusti 1994. Jag mår dåligt, men jag ska klara mig. Jag tänker på alla andra som klarat värre saker. Knarkmissbruk och sånt. Bara jag klarar den här dagen så kanske det blir en bättre dag imorgon. Åt frukosten lite för snabbt och kände mig mycket otillfredsställd efteråt. Det ledde till svår hetsätningslust som jag inte kan göra något åt. Sitter nu här med den.
Det här är en Svenska Yle-podcast i 5 delar om min tid på ett behandlingshem i Sverige. Jag heter Anne Hietanen och det här är del 3. Hur vet man att man har en ätstörning?
Jag tänker att någon slags utgångspunkt för att någonting är en störning och att det orsakar lidande. Och som du sa tidigare så det är ganska vanligt att man, till exempel om vi talar om hetsätning, att man ibland äter stora mängder eller att man nu någon gång, liksom att det varierar hur den här mängden man äter och så vidare. Men att jag tänker att någonting blir en ätstörning sen när det påverkar ens vardag och påverkar ens liv så att det liksom orsakar lidande och är på det sättet närvarande i ens vardag. Att det är klart att det också alltid är en glidande skala. Att sen finns det diagnoskriterier som ju är vad de är och så här. Men att på något sätt tänker jag själv att någonting blir en störning, blir ett problem när det påverkar ens dagliga liv.
Monika Olgars är expert på ätstörningar. Och i dagboken skriver jag om min hetsätning så här.
22.9. 1994. En gång köpte jag en grillad kyckling som det var meningen att jag skulle äta hemma. Hemvägen kändes plötsligt alldeles för lång. Och mitt i allt hade jag slitit kycklingen ur påsen och börjar äta den med bara händer medan jag promenerar hem. Det var ingen varm, solig sommardag. Och det var ingen glad ung kvinna som tillsammans med ett picknicksällskap äter en liten kycklingklubba. Nej, det var en kvinna med galen blick som slukar en hel fettdrypande kyckling medan hon promenerar så hårt hon bara orkar. Vilken syn! Medan jag åt såg jag också utifrån hur detta måste ha sett ut. Jag kände mig jagad. Så känns skammen. Och efter att ha upplevt en dylik kycklingpromenad skäms jag kanske inte så lätt över småsaker mera. Men tänk att jag aldrig kunnat framkalla spyende själv. Jag har försökt med allt. Jag har hulkat och krystat med fingrarna i halsen. Jag har satt in långa skaft i halsen för att försöka rätta upp halsen och aktivera spyreflexerna. Reflexerna kom, men aldrig maten. Jag försökte så mycket att det kom blod från halsen. Ibland oroväckande mycket blod. Men ingen mat. Efter timtal av hetsätning och timtal av att försöka spy efteråt var förstörelsen total. Ansiktet var svullet. Ögonen var blodsprängda på ett sätt som skulle synas ännu en dag efteråt. Alla krafter var slut och förnedringen enorm. I magen låg 10 000-tals av kalorier som min mage inte visste vad den skulle göra med. Jag skulle ha magsmärtor i åtminstone ett dygn. Maten skulle bli fett i min kropp som skulle svälla så snabbt att det blev sprickor i huden. Det krävdes nästan omänskliga krafter att komma tillbaka efter en dylik session. Ändå gjorde jag det. Gång efter gång. Ifall jag hade någon uppgift samma kväll som måste skötas, så gjorde jag det. Ifall det var något annat följande dag, så gjorde jag det. Förstås. Jag grät aldrig. Jag bara bet ihop och plågade min stackars kropp och min stackars själ vidare. Jag duschade. Jag tvättade håret. Jag tvättade tänderna. Munnen länge. Jag försökte klä mig så bra som möjligt. Jag kände mig hela tiden hotad och rädd. Jag var rädd för att bli förnedrad av andra. Jag var rädd för att mötas av oförstående. Men mest var jag rädd för mig själv. Fienden bodde inom mig. Jag visste aldrig när jag nästa gång skulle tvingas till hetsätning. Det kom över mig som ett oväder. Jag kanske just hade kommit över den förra sessionen och lagt upp en strategi för hur jag skulle ta mig vidare till nästa dag. Hur jag skulle klara av att leva en dag i taget, och så vältes allt omkull igen. Jag såg mig inte som ett offer, men jag var maktlös inför den kraft som tvingade mig att stoppa mat in i munnen.
Jag börjar mera och mera inse att ingen kan förstå en annan människas situation helt och hållet. En frisk människa kan inte helt och fullt föreställa sig hur det är att tänka som en sjuk människa. Skulle hon kunna det, skulle hon också själv vara sjuk. Monika Olgars förklarar hetsätning så här.
Man har stunder, episoder då man äter stora mängder, mer än vad man då kanske tänker att människor i regel äter under en situation. Och sen att man upplever att man förlorar kontrollen över det här ätande. Och sen också hör det ofta ihop jättemycket känslor av skam och skuld och självförakt och ångest och sådana saker gällande det här ätande och den här upplevelsen av att man inte har kontroll över det. Att jag tänker att i någon mån är det ju normalt att man äter vid vissa tillfällen till exempel mera än vanligt eller att man upplever att man äter så man blir jättemätt eller någonting sånt. Att det, jag tänker att det i sig är ingen störning eller sjukdom att man nu har någon godiskväll eller att man nu köper någon chipspåse eller att man på julen äter så mycket att man får det som på finska kallas för ähky. Att det är nu på det sättet helt normalt. Men för att det ska vara en störning eller en på det sättet en sjukdom, en ätstörning, så ska de här hetsätningsepisoderna vara då regelbundna och på det sättet hålla på en längre tid, flera månader.
Jag hade så att jag försökte spy, men jag kunde inte. Är det här någonting också som är vanligt, eller?
Men nu har jag inte några siffror på hur vanligt det är, men alltså definitivt hör man ju det att människor försöker på olika sätt sen kompensera för det här som de har ätit. Och det är ju sen. Och det om man har att man regelbundet kompenserar för det som man har hetsätit till exempel genom att spy, så då är det sen en annan ätstörning som kallas för bulimi.
Ja. Jag brukar ibland säga att mina vänner att jag hade bulimi, för de fattar inte den där hetsätningsgrejen, att varför jag inte spydde. Men jag kunde nu bara inte. Vilket kanske var helt bra. Eller det var ju bra.
I sig är det ju förstås en bra sak att inte spy. Men att nog är det ju en tung och svår grej också att ha den här hetsätningen i sig. Och mycket just skuldkänslor och mycket ångest och skam och sånt hör ihop med det.
Folk frågar mig hela tiden hur mycket jag åt när jag hetsåt. Och jag vet inte. Men kanske så här. Frukost? Ingenting. Lunch? Ingenting. Middag? En liter lightläsk. Och sen, allt på en gång. Två paket med kex. En liter glass. Två stora chokladplattor. En liter mjölk. En påse chips. En bullalängd. Efter det ligger jag utmattad på golvet med stor ångest. Ungefär efter var femte gång försökte jag spy, trots att det aldrig lyckas. Jag kunde försöka i 2 timmar, men det kom aldrig någonting. Varje gång visste jag att det var den sista gången. Min kropp och mitt psyke skulle inte klara av en gång till. 2/9/1994. Igår reste M iväg ilsken och arg. Mest var hon arg på E. Men sen också på mig. Hon trodde väl att jag skulle välja sida. Och att jag skulle välja hennes sida. Vet ni, jag väljer ingenting. Här ligger jag nu som en padda och kvackar. Men välja, det gör jag inte. I synnerhet inte sida. Jag har inga sidor mera. Jag är helt rund. Igår såg jag J på en lånad cykel på stan. Hon åkte omkring med en stor matkasse. Idag sprang hon i skogen. Veckoslutets planer. Hälsa på grisarna. Läsa spanska. Melocoton är persika. Största hitten i Sverige just nu. Nordman och vandraren som ingenstans har att gå. Jag förmår mig inte att tänka på min situation. Redan små glimtar av verkligheten får mig att plågas. Jag tänker på alla pengar jag ätit upp. På vad den här behandlingen har kostat. Hur mina studier nu skiter sig. Hur min kropp blivit helt sliten. Och vem vet hur det ser ut inuti. Mina magsmärtor gör mig nästan lite orolig. Jag får helt enkelt låta bli att tänka och att känna framför allt. En bra sak jag försöker lära mig är att känslor inte är detsamma som verkligheten. Om jag känner att jag är tjock bara för att jag är mätt behöver det inte betyda att jag är tjock. Nå, dåligt exempel i mitt fall just nu, men ja, en insikt hur som helst.
Vi som servitriser, vi fick lägga en tallrik enligt tallriksmodellen och servera er. Jag vet inte om det var så när du var här.
Jo, första 4 veckorna så serverade ni åt oss.
Ja.
Och efter det så fick vi börja ta maten själv.
Ja.
Och det var jättespännande. Det var jättesvårt att ta maten själv. Folk försökte ju smyga så att de fick mindre mat att äta.
Ja.
För man måste äta upp allting på tallriken.
Och jag kommer ihåg också att jag var ganska matfrisk själv. Så att tjejerna tyckte att jag gav för stora portioner. Och då tog de upp det med Birgitta. Men då hade jag svarat att så här mycket äter jag. Och Birgitta sa, det är bra, sa hon. Tjejerna måste få se liksom att man äter olika mycket.
Bra.
Mm.
Det kan du komma ihåg.
Ja, men jag kommer ihåg det för att Birgitta gav mig styrka liksom att stå på dig, Karin.
Ja.
Ja.
Kommer du ihåg hur det var att ha de här tjejerna här? Överlag?
Ja, en del var ju väldigt unga. Det var ju några som var unga liksom. Det var mest tjejer. Någon enda kille kommer jag ihåg. För mig, jag tror det var ganska nytt för mig också. Det var mycket känslor. Framförallt vid maten. Som var främmande för mig.
Det är ju det man är frisk. Då fattar man ju inte. Man förstår inte vad det är frågan om.
Nej, precis. Så jag nästan ryser nu när jag tänker på det. Jag vet ju någon gång kunde ju någon tallrik åka iväg. Och de kunde... Ja, det var mycket känslor. Kunde sitta och gråta vid matbordet. Och sen var det vila efter maten. Fick inte gå ut och gå, kommer jag ihåg. Ja.
Då skulle man vila. Jag minns det var kanske 45 minuter, en timme. Och då var vi övervakade. För att det var antingen anorektiker eller bulimiker.
Mm.
Men jag var hetsätare så jag spydde inte. Så jag kunde inte spy. Jag var bara väldigt stor.
Okej. Okay.
Och jag minns att jag hatade promenaderna. För det var tungt för mig.
Ja.
Nu när jag gick upp här för parken så tänkte
jag... Men du fick inte gå efter maten då?
Nej. Jag måste också vila, precis som alla andra.
Och du skulle äta rätt mängd?
Ja, samma som alla andra.
Ja, precis.
Och jag ville ju banta, jag ville ju inte äta någonting jag, förstås.
Nej.
Och jag minns när jag gick upp för parken så är det så här litet. Jag gick ner på en sekund, jag minns att det tog så lång tid för mig att gå då.
Nu idag liksom, när du är här idag?
Ja.
Karin Häger jobbar fortfarande kvar på Mösseberg. Och det är hon som visar mig runt nu 23 år senare.
Karin serverade oss flickor som var sjuka då tidigare.
Tredje i nionde 1994. Ett skämt som var oerhört roligt i stunden var när E efter en synnerligt besvärlig måltid sade: tack för maten, den var god. En spydde, fyra dog. Regnet håller i sig. Nu är det fjärde dagen det håller på. Om två dagar fyller jag 20 år. Ja, något underbarn blev jag inte. Men jag är vid liv och det bör nog ses som en fördel. Jag vågar inte tänka positivt just nu. Fast så tänker jag att positivt tänkande inte egentligen är varken falskare eller galnare än något annat. Positivt tänkande för en ändå lite framåt och tjänar därför ett syfte. Jag får vara glad över att jag inte väger 100 kilo mer än jag gör. Det kunde kanske också ha varit en möjlighet. Allt är en fråga om vem och vad man jämför sig med. Det gäller att välja noga. Och det tjänar inget till att jag ångrar något. Jag har inte kunnat göra på annat sätt. Jag har inte kunnat eller orkat kämpa bättre än jag gjorde. Jag vet det. Plus att jag haft en sjukdom och varje sjukdom har väl sitt eget förlopp. Känner mig levande död. Jag lever inte utan vegeterar. Jag iakttar inte ens ordentligt. Jag har inget sett eller hört. Bara mitt eget jämmer. Jämmer och elände. Jag har ångest. Alltså lever jag. När behandlingen är färdig är det meningen att man ska gå i psykoterapi åtminstone 2 år efteråt. Jag kommer att göra det eftersom jag gör allt de säger att jag ska göra. Men en sak som intresserar mig väldigt lite, men som ofta verkar vara av intresse, är varför jag blev sjuk. För mig är det ganska ointressant. Hellre skulle jag utreda varför det finns unga flickor som inte får ätstörningar. Det är nog en större fråga. Jag blev sjuk av 100 olika anledningar. Och alla är hur naturliga som helst. Den första var att jag ofta fick höra att jag var söt. Då blev utseende det jag koncentrerade mig på. Jag måste vara ännu sötare. Nej, söt är fel. Söt använder man om den som inte är vacker. Så jag måste helst försöka vara vacker. Jag måste också annars vara bra, eftersom det i samhället poängteras att man bör vara bäst, vinna medaljer och så vidare. Jag förstår inte hur man kan undgå att snappa upp de här signalerna. Och sen tycker jag att det är oerhört intressant att det finns människor som inte vill vara bäst, som inte strävar efter att göra ett avtryck. Alla vi ätstörda har samma fel. Vi har för hårda krav på oss själva. Jag har också svårt att handskas med så kallade negativa känslor. Har svårt att acceptera svaghet helt enkelt. Och när alla dessa känslor trycks undan utan att namnges så bubblar de upp i någon annan form. I mitt fall en ätstörning. Hur logiskt som helst.
Finns det någonting som de som har ätstörningar har gemensamt?
Då kanske jag tänker så här. Att det varierar alltså förstås jättemycket och det går inte att säga att en människa med en ätsättningsstörning är av en viss personlighetstyp alltid eller att det är alltid liksom på något sätt gemensamma faktorer som finns i bakgrunden, att det kan ju vara individuella grejer. Men en sån sak som nog säkert, eller som åtminstone jag tänker att ganska ofta finns med är ju på något sätt just den här känslobiten, att hur till exempel. Det kan handla om många, många olika saker, men också sådana saker som att på något sätt ha ord för sina känslor, känna igen sina känslor, ge utrymme för sina känslor, tillåta sina känslor, uttrycka dem och kunna på något sätt vara med dem och hantera dem och stå ut med dem och ha sätt att reglera dem. Att sånt, inte för alla men för ganska många, kan vara sådana saker som hör ihop med den här ätstörningsproblematiken. Att det är ett sätt att försöka just på olika sätt hantera känslor.
Femte i nionde, 1994. Grattis! Idag fyller jag 20. Har blivit väckt med sång på balkongen av B, L, J, S, B och U. Kändes oerhört över mitt fula nattlinde och mosiga morgonhuvud. Fick en silvermedaljong och en jättefin penna. Känner mig lite generad. Och det är inte så lätt att ta emot presenterna. Nu måste jag dessutom vara extra snäll hela dagen. Fick också en Finlands flagga på matbordet tillsammans med Sveriges. Mamma har ringt och gratulera och hon blev glad när hon hörde om flaggorna. Sjätte i nionde, 1994. Hade gått ned lite. Känner mig lättare och lättad. Men jag känner mig proppmätt efter frukosten och tänker att jag åt så mycket att min lilla viktnedgång blev förstörd. Så lätt att ta till sig anorexitankar. Nu har jag inte hetsätit på 4 veckor. Det är då det brukar gå åt helvete senast. Nu är det efter lunchen och det var mycket ångest och gråt vid bordet. Sorg, rädsla. Och samtidigt som det hände tänkte jag, det här är bra. Nu har jag något att skriva om. Men det är inte sant. Nu i skrivande stund är materialet redan dött. Jag kan inte skriva bilden av mina tårar droppandes från min näsa. Ansiktet böjt i förnedring. Blicken faststelnar på 2 tallrikar fyllda med feta rester på. Är det här mitt liv? Minnen av stunder då jag försökt dölja gråten. I folkmassor, på gatan. Och hur många gånger har jag inte sökt hjälp? Den sista utvägen. Sådana tankar fick mina tårar att rinna där vid matbordet idag. Jag skämdes mycket över att inte kunna kontrollera mina känslor bättre. Jag tycker verkligen inte om att gråta ifall jag inte får vara ensam när jag gör det. Så är det med den saken. Har ett enormt behov av att hetsäta. Funderar också på att skaffa reservmat för kvällarna. Så att jag vet att det finns mat ifall jag blir vansinnigt hungrig. Jag ogillar skarpt att vara hungrig. Eftersom det osökt för tankarna till alla gånger jag inte fått sömn på grund av hunger. Och hur jag gnider fötterna mot varandra för att få upp värmen. Hunger känns frätande och kallt på något sätt. Jag vill känna mig varm och trygg. Men med de inplanerade måltiderna vet jag ju egentligen nog att jag aldrig mera kommer att behöva vara riktigt hungrig någonsin mer. Det är en tröst.
Nu undrar om du vill visa källaren för mig, för där tillbringar vi störst tid.
Ja, det var ju provkök då också, kommer jag ihåg.
Jo.
Så jag tror ni fick laga lite mat också, eller?
Vi testar någon gång bara att göra mat, jag har kvar recepten ännu.
Ja.
Och sen kvällsmålet så fick vi plocka fram själv.
Oh, just det.
Och på, det var så underligt, jag är fortfarande likadan, att på kvällen vill jag äta massor. Ja. Och jag minns att jag alltid hade såna enormt sug på kvällarna.
Ja.
Men det var ju noga det vad man skulle ta fram. Men ibland tog jag lite mer än yoghurt. Och så fick jag ju ångest av det då.
Ja.
Oj, går man ner här? Var det här jag gick då?
Ja.
För 23 år sedan gick jag här. Okej.
Det kommer du inte ihåg.
Nej. Okej.
Det fanns ju hiss också. Men...
Där var de vässorna. Ibland tänkte vi att någon hade spytt där. Jaså. Och där fanns ett rum vi brukar sitta och chilla i. Och där längre fram fanns köket till höger.
Ja.
Och till vänster, så där hade vi en psykolog som pratade med oss. Och ett rum där vi kunde måla och teckna och rita.
Ja, just det. Det stämmer.
Och jag gjorde en näverkorg.
Ja.
Sjunde i nionde 1994. Idag ska vi ha veckospegling. Jag kan ju ändå inte säga att jag avskyr alla här, så jag får hitta på något annat istället. Klockan 14, samma dag. Moj nej. Jag var riktigt arg och barnslig på veckospeglingen. Nu just sitter jag och tittar på Emma Sjöberg som pryddar ett kaféomslag. Ja, ja. Hon ser frisk ut. Men vad vet jag om vad som finns under ytan? När jag var som sjukast såg jag egentligen väldigt frisk och sportig ut. Ingen hade kunnat veta att det bakom mitt så kallade hälsosamma ätande och idrottande fanns en mycket sjuk människa som var besatt av sin vikt och kaloriintag. Vi fick en liten mandelmuffins till kaffe idag. Den var inte speciellt god, men så pass ohälsosam att den satt igång min hetsätarlust extra mycket. Önskar så att jag kunde bli av med det där suget. Avkyrde. Fast när jag tänker efter så är det nog inte mera riktigt så kraftigt som det brukar vara. Titta igår på filmen California. Brad Pitt var en bra psykopat, massmördare i den. Imorgon en ny dag. Kanske färre hetsätningsattacksimpulser då. Var just nära att gå ner till källaren och ta en liten yoghurt. Men gjorde det förstås inte. Nu har alla andra här hetsätit utom jag. Förstå mig inte på folk som säger att de inte ångrar någonting. Jag ångrar hur mycket som helst. Jag ångrar de senaste åren och skulle göra vad som helst för att göra om dem. Jag ångrar att jag blev sjuk. Det var ungefär det värsta som kunde hända. Men det var någon som sa att man inte ska vara arg på sin sjukdom. Att man haft den av en orsak och som ett skydd mot sånt man inte skulle ha klarat av att behandla på annat sätt. Istället för att ta itu med riktiga rädslor och allt vad det innebär att vara människa, har jag på något sätt dragit mig tillbaka i en sjukdom som ändå känns trygg. Jag vet hur allt känns inom sjukdomen. Jag vet hur det fungerar. Men hur livet fungerar, det vet jag inte. Det vet ingen. Åttonde i nionde. Idag var vi alla till stan och åt glass på ett kafé. Vi satt ute i solen som helt vanliga människor och jag åt två kulor, en daimboll och konfetti. Det var gott och jag var helt nöjd efteråt. Det kändes märkligt. Är det så det känns för vanliga människor? Man bara njuter av lite glass och sen är man glad efteråt. Mäktigt.
Det här var avsnitt 3 av Svenska Yles podcast-serie om hetsätning. I nästa avsnitt.
Man ska nog aldrig ge goda råd åt andra. Kanske om de frågar, men helst inte ens då.